Så vi fortsätter serien i Apostlagärningarna. Så ni kan slå upp kapitel 13 och barnen kan gå ut till utforskarna. Apostlagärningarna 13 och från vers 25 till, eller vi kan läsa från vers 24. Kapitel 12, vers 24. Och sen in i 13, fram till vers 12. Och det står: Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare: Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den heliga ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Utsända av den heliga ande gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan reste de över hela ön ända till Paphos. Där träffade de på en jude som utövade magi, en falsk profet vid namn Bar-Jesus. Han höll till hos ståthållaren Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elimas, trollkarlen, det var hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den heliga ande och spände ögonen i honom och sa: du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt, ska du aldrig sluta förvränga Herrens raka vägar? Nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. När ståthållaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Låt oss be. Herre, vi ber, så som vi sjöng, vi ber att du skulle tala till oss. Herre, gör oss mottagliga för det du vill säga genom ditt ord. Herre, jag ber för hjälp för mig att jag ska förmedla det som du har sagt. Reforma oss genom ditt ord så att vi lever för din ära. Amen. Så, apostlagärningarna. Evangeliet ska ut till världens yttersta gräns. Apostlarna sprider det. Evangeliet triumferar. Vilken inspirerande bok. Och därför har evangeliet förts ända till oss. Uppmaningen till de kristna är: fortsätt. Se Guds verk. Bygg vidare. Bygg på apostlarnas grund. Kristendomen exploderade ut över världen. Vi ser Guds kraft bakom det. Det var inspirerande. Vi ska ut och berätta. Och så möter man verkligheten. En chef som inte alls är positiv till kristen tro. Någon djupt in i en annan religion eller nyandlighet. Är det ens rätt att prata om tron? Får man försöka övertyga någon? Jag brukade köpa thai-mat på ett ställe där de hade så här avgudar uppe på hyllorna. Och jag tänkte alltid att jag borde försöka prata med dem om tro. Så här, är det där din gud? Låt mig berätta om min. Men det är inte lika lätt när man står där inför avgudarna. Det är lätt att känna sig inspirerad på en gudstjänst. Men när man står där inför avgudarna, är Jesus fortfarande svaret? Är det ens rätt att prata om Jesus? Idag kan det anses fel att försöka övertyga någon om tron. Varje person ska få ha sin egen sanning. Du kan inte komma och säga att Jesus är sanningen. Det var kränkande. Låt bli hans kultur. Låt bli hennes uppfattning. Och även om det inte är kränkande så finns det kalla ointresset. Stör ej. Rör inte om i arbetslaget. Ta inte upp något så tabu som religion. Det ska man inte behöva tänka på. Och om vi zoomar ut lite mer. Tron kan uppfattas allt mer som irrelevant. Och kyrkor uppskattas om de hjälper med konkreta behov. Sociala och fysiska. Men att satsa på tro. Att vinna människor till en viss uppfattning om Jesus. Är inte det att satsa på fel sak? Det finns även religiösa ledare som motsätter sig att sprida budskapet. Låt människor hitta egna uppfattningar om Gud och Jesus, om de vill. Men påstå inte att du själv kan sanningen. Så kan många tänka idag. Men utmaningarna för apostlarna var inte mindre än vad vi har. De var i romarriket, där hade de både politiken och religionen emot sig. Men Gud är densamme. Han sänder ut sitt evangelium. Och då är det vår respons på det är det som är avgörande. Alltså Guds ord går ut. Vi ser via apostlagärningarna. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. Refrängen genom boken. Guds ord går ut. Och det är detta det alltid har handlat om. Jesus har gjort en väg för människor att komma till Gud. Världen är utan Gud, bortvänt från Gud i synd. Men Jesus har kommit. Hans död på korset har burit det straff människor förtjänar för synden. Han har betalat priset för synd. Han har uppstått, han lever. Kung över världen. Och människor kallas till honom, till att få evigt liv från honom. Här finns förlåtelse, här finns liv. Här kan människor lära känna den de var skapade för. Och detta budskap sänder Gud ut. Så i apostlagärningarna hittills så har evangeliet spridits mest i den judiska världen. Men så började de kristna inse att Guds vilja är att frälsa även hedningarna. Och icke-judar börjar komma till tro när de möter judiska kristna. Men nu kommer vi, i den här texten, så kommer vi till stunden där Gud sänder ut dem i mission, bortom vad de kristna redan har varit. Och ute i nya länder som inte är nådda än. Så vi fortsätter berättelsen i staden Antiochia. Sydöstra Turkiet idag. En stor stad och politiskt centrum för den delen av romarriket. De här hedningar hade börjat komma till tro. Och evangeliet föder en mångkulturell församling. Av kristna och judiska, förlåt, hediska och judiska troende. Och man ser det även i namnen på de som leder församlingen. Den här mångfalden. Så i kapitel 13, vers 1. De som är profeter och lärare. Så Saulus och Manaen är män från trakterna. Men Lucius är från Kyrene, Nordafrika. Och Simeon som kallades, låt mig se till att jag uttalar det här rätt nu. Niger. Det är latin för svart. Alltså inget rasistiskt vad jag vet. Utan tydligen en mörkhyad man från Afrika. Och denna grupp samlad från olika folkgrupper och olika kontinenter. Dessa har Gud samlat, men nu vänder han dem utåt, ut för att sända evangeliet ut över världen. Gud sänder ut sitt ord. Så vers 2. När de tjänade Herren och fastade, sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Här, nu kommer nästa steg i Guds verk. Han sänder ut sitt ord. Och sen kapitel 9 så vet man att Saulus har en särskild roll i att ta evangeliet till hedningarna. Så i 9 vers 15 säger Gud: han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Gud har förberett det här uppdraget. Och det är precis det här vi ser att Saulus gör här i texten. Men det är nu som kallet kommer. Gud sänder ut sitt ord genom Saulus och Barnabas. Alltså med kallelse, det är inte att Guds kallelse kommer från ingenstans. De här är män kunniga i skrifterna. Och som Gud har förberett genom att ge dem många års erfarenhet av att undervisa både judiska och hedniska kristna. Så jag tror idag, om någon är inte alls lämpad för en uppgift, så kan man ju ifrågasätta om de verkligen är kallade. Men här kallar Gud dem som han har förberett. Helt rätt personer. Saulus, djupt kunnig i skrifterna, hade varit farisé, men nu har förkunnat Jesus. Och sen Barnabas, som tog ledningen i att se till att hedningarna undervisades. Utvalda och förberedda av Gud. Nu sänds de ut på hans uppdrag, i hans kraft. Alltså vers 4, utsända av den heliga ande, gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. Och det låter ju trevligt med missionsresa i Cypern, särskilt så här års, kan jag tycka. Men det är Gud som sänder dem. De utsända av den heliga ande. De är budbärarna, men de gör det på kungens uppdrag. Med kungens ord. Det står när de kom dit så predikade de Guds ord. Tänk att vara budbärare till en kung. Vilken stor grej. Och det helt förändrar hur man tänker på vad man säger. Om man är budbärare för en kung. Man blir nog inte missmodig eller liksom saknar självförtroende. Det är inte mig jag behöver lita på. Det är kungens ord som jag talar. Det har inget att göra med mitt självförtroende. Min självsäkerhet. Mina ord är kungens ord. Det är Gud som sänder ut evangeliet. Och det kan vara en uppmuntrande tanke för oss när vi tänker på mission. Det här är inte bara något mänskligt projekt. Som att det ytterst hänger på oss att sprida evangeliet. Det är Gud som sänder ut evangeliet. Hans mission, han som sänder ut. Han som fortsätter bygga sin församling. Och för oss idag, låt oss inte tro att man måste invänta någon särskild kallelse för att göra detta. Utan Guds vilja är tydlig i Bibeln. Och det här var en särskild stund där Gud på ett särskilt sätt kallade några. Och det kan han göra idag också. Men Guds vilja är uppenbar. Ordet ska ut. Det här har varit agendan sedan början på apostlagärningarna. Ordet ska ut. Så för dig, om du arbetar med att sprida budskapet om Jesus, tänk, Gud är med dig i det. Och det inte bara dina egna åsikter, tankar, idéer som du sprider. Eller jag hoppas inte det. Det är Guds budskap. Han är med dig i alla svårigheter och glädjestunder. Bergstappar och dalar. Gud sänder ut. Du talar för kungen med kungens ord. Och för du som hjälper till på något sätt, i bön, i givande, att hjälpa med mat och städ så att ordet kan spridas. Det här är Guds mission som vi gör på Guds uppdrag. Så ta uppmuntran av det. Vi tjänar kungen. Och låt oss ta det på högsta allvar. Märkte ni, församlingen i Antiochia sänder ut 2 av sina 5 lärare och profeter. Så för ni som är duktiga på matte, det är 40%, nästan halva lärarteamet. Det här är en församling som verkligen ger sig till mission. De förstår att Gud sänder ut. Gud vill sända ut. Så det kan utmana oss. Hur är det med vår iver för mission? Och det är sällan bekvämt att sända ut. Det finns behov som behöver mötas i församlingen. Och man ska inte ständigt sända ut hur många som helst. Men låt oss tänka, är vi villiga att sända ut? Vi känner till Emmaus-kyrkan utanför Stockholm. Och Daniel får rätta för mig om jag har fel, men jag för mig de har ungefär liknande storlek till den här församlingen. Emmaus-kyrkan. Är de ungefär lika stora?
Lite mindre.
Men de sände ut, vad var det, 20 medlemmar för att plantera en församling? Ja, men det var något sånt. Kanske hälften eller en tredjedel. Medlemmar för att plantera en församling i Södertälje. För att möta behovet där. Det var gott att se församlingar som är villiga att krympa. Och medlemmar som är villiga att fylla de behov som uppstår när man sänder ut. Och för oss, om vi ska sända ut, då kommer det finnas behov som behöver mötas. Som behöver... Att vi alla är aktiva och gör det vi kan för att få saker att funka. Så det kan gälla ljud, tolkning, att ta hand om barnen, musik, städ, undervisning, fixa mat och mera. Listan är lång. Men vi gör det för kungen. Att alla kan vara aktiva för att möta behoven. Så att det är möjligt att sända ut. Gud sänder ut sitt ord. Låt oss lyda. Låt oss sträva efter att vara del i det Gud gör. De gjorde det. Det står när de kom fram till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De predikade Guds ord. Det bultande hjärtat i all kristen mission. Att Kristus förkunnas. Alltså, oavsett formen som mission tar. Eller vem det ska nå fram till. Och hur man får fram det. Evangeliet om Jesus ska ut. Evangeliet ska ut. Men vad händer då när de går ut? Världen är en stor och spännande plats. Vad möter de? De märker rätt snabbt att det är inte alla som är mottagliga för Guds ord. Så de får predika längs hela ön från öster till väster. Men snart ser vi ett möte med motståndskrafter. Och det för oss till punkt 2. Guds ord avslöjar. Så Gud sänder ut sitt ord och Guds ord avslöjar. När Gud talar så är det avgörande för människors ställning. Det viktiga nu när Gud har talat så är det viktiga hur man förhåller sig till Guds ord. Hur man förhåller sig till Gud. Lyssnar man på honom? Ordet avgör ens ställning inför Gud. Så de reser över ön och de predikar. Och de kallas även av ståthållaren Sergius Paulus. För han vill höra budskapet. Och då stöter de på den här trollkarlen Elimas, eller Bar-Jesus. Man har 2 namn. Vers 6. Sedan reste de över hela ön, ända till Paphos. Där träffade de på en jude som utövade magi. En falsk profet vid namn Bar-Jesus. Här är motståndaren, och han har en ganska illa CV kan man tycka. Ironiskt nog så heter han Bar-Jesus, alltså son till Jesus. Och han är jude, så han har redan hört delar av Guds ord i skrifterna, Gamla testamentet. Men han har helt förkastat det. Så han utövar magi som är strängt förbjudet i Guds lag. Vi läste från Jesaja som talade emot det. Men han gör det. Och han kallas en falsk profet också, en som sprider lögner om Gud. Alltså han har fått Guds ord i skrifterna, men har förvrängt och förkastat det. Det står att han höll sig till ståthållaren Sergius Paulus, som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elimas, trollkarlen, det var hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro. Och den här Elimas, han är en mäktig man. Han har makthavarens öra. Och han kallas trollkarl. Kanske hade han tillgång till onda andemakter. Så övernaturlig, mäktig och aktad. Och han sätter sig emot Guds apostlar. Och nu krockar två övernaturliga krafter. Jag tänker på scenen i Sagan om ringen där trollkarlen Gandalf möter monstret Balrog. Och de är på bron, en mot en, ljus mot mörker. En mäktig scen. Fast här i Bibeln så är ju trollkarlen ond, så det blir det Saulus mot Gandalf då. Men skämt åsido, här kommer matchen. Här i centrum i dagens text. Vad ska hända? Och det är lätt för oss som vet vad som händer. Bara några sekunder att läsa vidare. Men tänk för Saulus. Han står inför ståthållaren. En hednisk romersk makthavare. Det räcker väl för att nerverna kommer vara ganska spända. Och så ska dennes tjänare uttala sig emot deras förkunnelse. Och dessutom har han rykte om att han är magiker. Fly, you fools! Men han vet att Gud har sänt dem. Saulus träder fram och från denna stund så blir han apostlagärningarnas mänskliga huvudkaraktär. Saulus, som även kallades Paulus. Jag tror det är inget andligt i hans namnbyte. Han hade två namn. Det är hans grekiska namn, Paulus. Han trädde fram och han avslöjar mannens egentliga ställning inför Gud. Alltså vers 9. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sa: du djävulens son, full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt, ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar? Nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom, och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. Ordet avslöjar. Bar Jesus är inte en Jesusson utan djävulens. Och genom att motstå evangeliet så har han stått emot allt som är gott och sant och rätt. Och Guds ord avslöjar var han befinner sig och fördömer honom till mörker, blindhet, som blir ett tecken på hans andliga tillstånd. Guds ord avslöjar, och han som förkastar ordet står maktlös i mörkret. Och nu ska vi nog inte vänta oss lika mäktiga tecken varje gång någon står emot evangeliet. Men var viss om att det är rätt att tala för Jesus. Det verkar vara det centrala här. Här är de inbjudna att berätta om Jesus, sanningen som frälser. De gör helt rätt. Och Elimas gör helt fel. Han kallas fiende till allt som är rätt genom att stå emot evangeliet. Det djupaste mörkret är att vilja förhindra ljuset. Det djupaste mörkret är att förhindra ljuset. Och denna visshet behöver vi när man står där inför avgudarna. De står i mötet med andra religioner eller sekulära studentkårer eller chefer. Det är rätt att tala om Jesus. Denna visshet behöver vi när man vill dra skam över evangelisation. De säger att det hotar någons kultur eller identitet eller att det bör hållas privat. Vissa vill säga att man inte ska utsätta barn för religion. Nej, det är Herrens raka vägar. Det är rätt. Vi ska absolut förkunna dem. Och visst finns det olämpliga sätt att sprida evangeliet. Om man är oartig eller slösar arbetstid och sånt. Men annars är det rätt att berätta om Jesus. Sprid sanningen. Det är gott att erbjuda Jesus som en väg ut från andra religioner. Det är rätt att uppmana någons uppfattning om sanningen. Utmana med Jesus. Så stå fast vid det. Var trygg i det. Guds sanning. Gud har sänt och Guds ord kommer att avslöja. Och de som motsätter sig Jesus visar sitt andliga tillstånd. När Gud talar så är hans ord avgörande. Så låt inte dig luras av utseendet. Om de har fina kyrkolokaler eller prästkrage. Av ryktet eller ställningen, och många ser upp till dem. Guds ord är det som är avgörande. I ordet så finns liv, förlåtelse, relation med Gud. Och de som motsätter sig evangeliet är i mörkret. Precis som Elimas. Om något ska vi ha medlidande för de som är fast i sådant och ge dem Jesus. Och framförallt, ge Jesus till den som står bredvid, som Sergius Paulus. Låt dig inte tystas av dem som inte vill lyssna, när det finns andra som vill lyssna. Det är det som Saulus, eller Paulus och Barnabas gör. De talar. Och Guds ord avslöjar det falska. Men de talar ytterst för att Guds ord frälser. Guds ord frälser. Alltså Gud sänder ut sitt ord. Och det är avgörande. Det avslöjar det falska. Men det frälser också. Kungen har talat. Den avslöjar rebellen. Men ordet bjuder också in. Avslöjar falskhet. Men samtidigt är hopp. För de som svarar i tro. Gud sänder ut sitt ord för att frälsa. Alltså vers 12. När ståthållaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Och den här högt uppsatta romerska guvernär, en som tidigare haft inget att göra med Gud, han hör sanningen om Jesus. Och tecknet hjälper. Gud använder även motståndet för att bekräfta sitt ord genom det här tecknet, mörkret över Elimas. Men Herrens lära, alltså ordet, är det som frälser honom. Han tror. Han blir ett Guds barn. Och det är den andra responsen på Guds ord. Det är ytterst därför de går ut. Inte för att fördöma, utan för att frälsa människor. Paulus förklarar det genom ett citat senare i kapitlet. Så i vers 47 säger han, citerar Jesaja: jag har satt dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns. Det är det som händer här. Mörkret faller över Elimas och Sergius ser ljuset. Och vi behöver denna visshet också. Det vore ju väldigt tråkigt om vi bara skulle ut och fördöma. Det är inte mycket roligt. Men ordet frälser, budskapet om Jesus för människor till Gud. Även högt uppsatta guvernörer som Sergius. Även människor med helt hedniska bakgrund som Sergius. När de tror på Jesus så erkänner de kungen. Och han ger dem liv. Och faktiskt även i Elimas tror jag vi ser en liten glimt hopp. Han som blir förblindad. För han är inte den första i apostlagärningarna som blir förblindad. En annan judisk motståndare till kristen tro blev också förblindad i några dagar. Och det var ju Saulus, en mycket mer våldsam motståndare som försökte sätta kristna i fängelse och döda dem. Han blev förblindad och genom det så fick han möta Jesus, kom till tro. Och nu står han där och förkunnar Jesus. Och kanske hoppades han att mörkret skulle öppna Elimas ögon till hans andliga tillstånd. Men vi vet inte. Men Guds ord frälser. Och det är just därför kristendomen har spridit sig. Därför vill vi fortsätta berätta, sprida det. Ytterst handlar det om en Gud som älskar oss. Gud som kallar människor som har gått bort från honom. Människor som Sergius som levt helt utan Gud. Som på många sätt syndat mot honom. Men budskapet om Jesus är att du kan bli förlåten. Du kan bli förlåten. Hans död har öppnat vägen till Gud. Han bara tror på honom. Att tro på budskapet är vad som för en människa till Gud. Ordet räddar, det ger nytt liv. Så var frimodig, tala om Jesus. Det är evangeliet som har frälst dig om du tillhör Jesus. Och låt oss vara överlåtna till detta, både individuellt men också som församling. Överlåtna till mission. Det finns mycket gott man kan göra som kyrka. Och det bästa vi kan ge världen är budskapet om Jesus. Det är det som ger evigt liv. Må det vara det yttersta målet med allt vi gör för att nå människor. Och sen när det finns barriärer till kristen tro, det kan man tycka att det finns. Men vad bättre då än Guds ord för att bryta ner dem? Det kommer inte bli bättre för att vi är tysta. Låt oss våga möta motgångarna och se vad Gud kommer göra. Se vad Gud kommer göra när hans ord går ut. Så för dig som kämpar i frontlinjerna med att sprida ordet, gläd dig. Gud är med dig i det. Det är inte bara personliga åsikter du sprider. Det är något mänskligt projekt som du sliter för. Utan skaparen sänder ut oss. Det är hans son som är herre, frälsare. Det är han som kan rädda. Och för oss alla, Gud har talat. Gud har sänt ut sitt ord. Så låt oss svara i tro. Och låt oss stå fasta vid det. Och be och verka för att människor ska få höra, ska få tro. Låt oss vara övertygade att det är det som avgör inför Gud. Kungen har talat. I tro har vi liv. Och utan det, mörker. Jag ber. Och Herre, vi tackar dig att du har sänt ut evangeliet om Jesus över hela världen. Tack att du frälser människor från alla olika länder och folk och språk. Tack att vi här har fått ta del av frälsningen i Jesus. Vi prisar dig för det. Tack att du är en nådefull Gud. Och Herre, hjälp oss komma ihåg vem det är vi tjänar. Och vem det är vi talar för. Vi prisar dig att du har gett oss sanningen och du har gett oss en del i att sprida det för människor. Herre, vi ber att du ska välsigna det verket här i Göteborg och över hela Sverige. Vi ber att människor ska komma till tro på Jesus. Och Herre, hjälp oss särskilt när vi möter människor som sätter sig emot evangeliet. Hjälp oss ha den övertygelsen att du är med oss. Att du är den som sänder ut ordet. Låt oss lyda dig och fortsätta sprida dig även när vissa inte vill att man gör det. Ja, vi ber att vi ska få se dig verka i kraft och frälsa människor. Till din ära. Amen.